Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
انتوا بعضكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا أنا وين انتوا بعضكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا أنا وين.
Aliyah Dahlgren, författaren som bland annat har skrivit boken Hjärtat fullt ut av dig, som är en självbiografi som delvis handlar om flera generationers öde, även om sin mors och fars kärlek och relation. Hon skildrar hur samhället såg på hennes föräldrars relation under 50-talet, då hennes far var från Egypten och hennes mor svensk och uppvuxen i Stockholms innerstad. Aliyah har ett otroligt fängslande och berättande sätt att beskriva de olika kvinnorna från de olika generationerna och deras vardagskamp.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Aliyah Dahlgren.
Tack så mycket.
Vad roligt.
Ja, jätteroligt, jättespännande.
Det känns som att jag har lite varit inne i ditt liv här ganska nyligen. Och det är för att jag har läst din första roman som du har släppt här för ett tag sedan. Som heter Hjärtat fullt ut av dig.
Just det, jag debuterade 2017 på Visto förlag med den boken. Och det, jag tänkte jag skulle återkomma till vad jag har en förebild, det är en författare, men det tänkte jag skulle spara till sist.
Ja, det får du gärna göra.
Men man kan säga att jag skrev boken, den är verklighetsbaserad, den bygger på min egen familjehistoria. Min far kom från Egypten på 50-talet och han kom, egentligen skulle han bara göra ett praktikår. Han gick hotell- och restaurangskola i Genève och Lausanne, och planen var att han skulle tillbaka till Kairo direkt efter det praktikåret som han gjorde på Grand Hotel i Stockholm, och de skulle starta en kedja, med en lyxhotellkedja i Kairo. De hade satsat allting på min pappa. Min pappa och hans syskon, de blev föräldralösa, eller faderslösa ska jag säga, för mamman levde många år efter att pappan gick bort. Så han var bara 4 år, så det var äldsta brodern som tog hand om familjen och förvaltade familjens pengar. Och pappa hade en fabless för hotell. Han visade väldigt tidigt att han var intresserad av, och han sprang runt hotellen i Kairo och han var intresserad av matlagning, och då beslutade de att de skulle satsa allt på honom. Men ödet ville annorlunda.
Mm, det var kärleken.
Ja, det var kärleken. Och jag vet att syftet med att skriva boken, det så var det ju en väldigt speciell tid för min pappa, det fanns ju inte så många, om man säger, invandrade i Sverige på den tiden. Han var för övrigt den första egyptien som blev svensk medborgare.
Är det så?
Ja, det var spännande. Men jag ville egentligen skriva boken för att hylla min mamma som Britta som fortfarande lever. Och jag ville försöka förstå min pappas val som han gjorde senare i livet. Som jag kanske inte har kunnat förstå och som jag har grubblat väldigt mycket över. Men kanske kommer lite senare till det också. Men och jag, så att man kan säga att för mig så var det här också en terapiresa.
Mm.
Och sen att det blev en bok som har fått väldigt fina recensioner. Det blev ju ett plus i det hela kan man säga.
Hade du någon författardrömmar innan?
Ja, jag har alltid skrivit. Alltid skrivit och allt från dagböcker till hästböcker. Och, men det var ju första gången som jag har blivit publicerad då. Men någonstans har jag alltid vetat att jag vill skriva. Och att jag faktiskt har en ådra för det fast jag gör någonting helt annat i arbetslivet som handlar mer om siffror.
Men man kan ha dubbelsidig.
Absolut, absolut. Och det känner jag att jag har. Och jag har alltid haft mycket fantasi. Jag har haft egentligen kanske lättare att uttrycka mig i ord än i tal.
Mm.
Jag har skrivit väldigt mycket brev när jag var ung. Jag hade många brevvänner. Så att det har funnits en längtan och finns fortfarande väldigt mycket i mig som gör att jag behöver få ur mig. Och jag har ju också skrivit min andra bok nu som precis har kommit.
Mm, som du hade med till mig faktiskt. Och jag blir jätteglad. Allt var för liv.
Ja, exakt. Den kan man ju tolka titeln lite som man vill. Det är ett relationsdrama. En spänningsroman, den kom för 3 veckor sedan. Så den är
varm fortfarande.
Så jag har inte ens haft bokreleasen.
Nej,
oj. Så det kommer inbjudan.
Ja. Men Alia, jag måste säga, jag personligen älskar biografier. Jag älskar när kvinnors liv skildras i böcker eller film.
Mm.
Över flera generationer, när det går, att det inte bara är en kort tid som skildras utan en längre tid, gärna flera generationer. Och det är verkligen det du har skrivit om i ditt första bok. Får jag avslöja pyttelite?
Ja,
utan att avslöja för mycket.
Ja.
Du skriver ju om din mormor. Som är uppvuxen på Gotland. Jag vet inte om det är Gotland på riktigt.
Men det var Småland.
Det var Småland, okej.
Jag flyttat lite. Ja, precis.
Men det jag skulle nämna, för det är ganska i början på boken. Det är att hon blir gravid, i alla fall i boken. Hon blir gravid med liksom en oäckling, eller vad man sa på den tiden. Och blir då, vad ska man säga, bortskjutsad av kärlek från sina föräldrar till Stockholm. Och där hamnar i en annan kvinnas lägenhet inneboende. Och det blir en många, många års vänskap och familjerelation som skapas fast det inte är, vad ska man säga, blodsläktningar. Och jag tycker att det intressanta är att det var inte så länge sedan i Sverige det här historien spelades. Och att man redan då, att det var fult att få barn och inte vara gift och så vidare.
Mm. Ja, det är verkligen. Det kan säkert vara så fortfarande. Om man säger på det här tidigt 30-tal, och det var ju naturligtvis stor skam. Och vad jag också ville lyfta fram, det var ju det på något vis att mannen kom alltid undan.
Mm.
Medans kvinnan då var den som försköts. Och var tvungen då att lämna platsen för att rädda, kan man säga, kanske anseendet, sina föräldrars anseende och så vidare. Och jag har ju använt mig av, det finns och har funnits väldigt många starka kvinnor i min familj. Och det är ju det som de här karaktärerna bygger på. Och det har funnits väldigt starka och finns fortfarande också väldigt starka vänskapsband. Så att jag vill också berätta att det går, och det gick även på den tiden, att skapa ett bra liv. Man behöver kanske inte alltid ha en man i sitt liv.
Eller en så här kärnfamilj.
Nej, exakt. Mm. Och det, visst, nu kanske det var lite unikt då med, om jag nu ska avslöja då, tant Sinne. Det står ju på baksidan av boken också. Så, men att en familj, som du säger, behöver inte alltid vara en kärnfamilj. Och om vi då ska komma in lite grann på ämnet det här med integration och invandring, så ser ju familjekonstellationerna väldigt annorlunda ut idag. Och jag tror att jag hade lite det i åtanke också, så jag, när jag skrev boken, även fast det kanske inte är så tydligt då, just det, när det gäller de här kvinnorna och deras relation. Men jag tänker med alla ensamkommande pojkar som kommer till exempel, som ska skapa sin tillvaro. Jag brinner väldigt mycket för det här, och jag var också med i någonting som heter Fika kompis ett tag. Där man blir, då ska man säga, hoptussad eller med människor som har kommit till Sverige som behöver öva svenska. Så man träffas och tar en fika helt enkelt. Så det höll jag på med ett tag, och det var jättegivande att få höra de här, för det var pojkar då, deras historia och hur de kämpar med att komma in i samhället, samtidigt som det då finns gamla traditioner från hemländerna som kanske hämmar dem lite grann, och de försöker passa in, men det är inte lätt.
Nej, och samtidigt så är det ju också en, nu nämnde du ensamkommande, det finns ju en bild av gemene mans ögon, ska jag säga, en bild av vilka dessa är. Det är nästan mer en ihopklungad människors siffra liksom, där man har ganska, vad ska jag säga, det kommer inte gå bra för dem, de är alla på ett visst sätt, man drar verkligen alla över samma kam, säger man, va?
Ja.
Och har man kontakt med några, så förstår man ju att det är ju verkligen inte, den bilden stämmer ju inte.
Nej.
Långt ifrån faktiskt.
Så det är ju verkligen att jobba i motvind från första början. Men jag tänker att både du och jag är ju bevis då på att, så nu är jag ju född i Sverige, men min pappa kom ju då som invandrad till Sverige och startade sen bolag och hade 200 personer anställda. Väldigt många invandrare var ju i restaurangbranschen. Så man kan ju inte prata om människor som en grupp eller som en stereotyp. Alla är vi ju individer.
Men så du föddes i Stockholm?
Jag föddes i Stockholm. Jag har vuxit upp i Täby, norr om Stockholm. Jag flyttade in till stan med mina föräldrar när jag var 17 år.
Och det står, det berättas om i boken också.
Ja, det gör det.
Det gör det.
Ja.
Jag läser ju väldigt mycket, och jag älskar böcker, och jag försöker få mina barn att läsa och så vidare. Och jag försöker också få mina barn och andras barn och andra att lyssna på podden. För det är ju lite som, det är ju en historia, det är ju människors historia. Så jag skulle nog nästan säga att din bok är lite som min podd, fast i bokformat. Och storytelling, och berätta för barnen och vuxna att historierna skiljer sig och alla är inte lika, och det finns en bakgrund för många människor, varför det är så, varför det blev så och så vidare. Det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt.
Ja, verkligen.
Men du ska få läsa en bit som du har valt själv från boken.
Ja, jag tänkte jag skulle berätta då också att jag har ju gjort väldigt mycket research, och det har jag gjort bland annat då genom att intervjua min mamma Britta, och hon fyller 91 nu i mars. Hon är fortfarande väldigt pigg, och det är också hon som är här på framsidan.
Är det
på
det? Boken. Nej, vad roligt.
Så det var första gången hon kom till Kairo på 50-talet. Och vad jag var nyfiken på, det var ju att få reda på hur de bemöttes av omgivningen. Tyckte de att pappa var spännande, eller tyckte de att han var en jäkla svartskalle som kom och tog de svenska männens kvinnor? Och det här var ju när arbetskraftsinvandringen var i full gång också till Sverige, eller den hade i alla fall börjat. Och vi behövde arbetskraft. Det kom ju, vi värvade ju italienare och spanjorer och greker, och det lovades ju fantastiska villkor. Det blev inte alltid så, men det var ju väldigt fattiga länder på den tiden. Och det var nog väldigt mycket både och. Och många tyckte nog att pappa var stilig och skärmig och tagen ur tusen och en natt, men inte alla. Och då tänkte jag att jag skulle läsa ett stycke om det går bra. Den svenska kvinnan och den utländske mannen var ett stiligt par. Oftast var blickarna från omgivningen gillande. Den här dagen kände sig dock Birgitta riktigt obekväm och ville resa sig och gå från Tössebageriet. Två äldre damer intill deras bord hade en lång stund sneglat ogillande mot deras håll, och den ena av dem pekade indiskret mot Omar och viskade någonting till sin väninna som skrattade högt till svar. Omar, som också noterat vad som hände runt omkring dem, lade lugnande sin hand över Birgittas och gjorde en ansats att resa sig och gå. "You're not leaving without finishing your prinsessbakelse because of them," sa han, och slängde ett nonchalant öga mot de två damernas håll. I sanningens namn var hon inte längre lika sugen på sin bakelse. Hon hade till och med börjat må lite illa, men förstod Omars pik och satte sig ner på stolen igen. Då vände sig den mest aktiva damen mot dem, och med en nick mot Omar spottade hon ur sig de mest sårande och oförskämda ord Birgitta någonsin hört en vuxen person säga. "Sådana som han där hör hemma i djungeln och inte här på Östermalm. Och sådana som du," nu spände hon blicken mot Birgitta, "sådana som du, min unga dam, som springer efter karar som ser ut och beter sig som apor, borde skämmas. Kom nu, Nanny, så går vi innan han börjar klänga i gardinerna." Nanny verkade inte längre vara med på noterna. Hon tittade suktande ner på skätten med vinerbrödet som knappt var halvätet, ville stanna kvar och njuta av konditoristunden på Tösse istället för att följa sin väninnas plötsliga nyck. In i det sista satt hon med den breda baken kvar på stolen, ville våga trotsa. Men till slut gav hon ändå upp. Den giftiga blicken från väninnan fick henne att fatta hårt grepp om handväskan och följa efter med hopsnörd mun.
När jag läste den så blev jag, först är det lite igenkänning, inte exakt kanske, men också den här, jag har ju också en pappa, Mellanöstern look, som idag bor på Östermalm, och jag känner igen det, för jag har haft flera situationer med honom där han kommer hem och är väldigt, väldigt ledsen. Och jag frågar varför, och då vill han inte ens berätta. Men när han berättar så säger han, han har ju en runda när han går runt Djurgården varje dag. Det är ju så, säger han med liksom bruten röst. Det är så, jag blir så ledsen när jag känner att jag bemöts, inte för att jag är den jag är, utan för den jag ser ut. Där det är människor som går lite snabbare när de ser att det är jag som går bakom. Eller ger mig en blick som säger mer än, de behöver inte ens säga någonting. Så den här känslan att vara utanför fast man egentligen är innanför, när man egentligen har bott här i 30 år, är inne i samhället, betalar skatt, har jobb, bor där de bor och så vidare. Det är så sorgligt att det är så. Och tillbaka till det vi pratade innan, att en stor uppförsbacke som man har, även om man vill bli integrerad, är ju att man inte får bli integrerad. Det är inte så att det är välkommet överallt.
Nej, verkligen inte. Nej, det är oerhört sorgligt. Och det var lite som pappa sa också, att när blir man svensk? Han ville verkligen vara svensk, och jag menar, han var accepterad av de flesta, men han gjorde sån effort som var ändå väldigt rörande. Han var född muslim. Han gifte sig med en kvinna som var frånskild, som hade barn sedan tidigare. Det sågs inte riktigt med blida ögon heller utav familjen. Han valde att lämna allt borta i Kairo för kärlekens skull.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tror att, ja, men jag vet att han trivdes väldigt bra i Sverige och det var jättefina år och mamma och pappa hade det väldigt bra och så, men jag tror aldrig riktigt att han var lycklig här.
Mm.
Han var väldigt rotlös, han miste själv sin far när han var 4 år. Hans mor blev stum, hon pratade inte på någonsin mer tills den dagen hon dog. Och han bodde i Kairo, han bodde i Schweiz i flera år. Han bodde i Sverige, han flydde, eller flydde, det gjorde han väl, för han rymde ju hemifrån så småningom. Och ska inte avslöja för mycket i boken, men han sköttes inte på slutet kan man säga. Men han bodde ju sina sista 30 år egentligen i Spanien och bodde också några år på Dominikanska republiken och jag tror inte han hörde hemma någonstans.
Nej.
Och det kan jag tycka är väldigt sorgligt och jag ångrar idag att jag inte gav pappa den tiden som jag gav mamma, att jag intervjuade honom också. Nu var han lite svårare att få visa
och
han känslor.
Han lever inte eller?
Nej, han gick bort faktiskt precis innan boken kom.
Ja.
Mm. Så och han var sjuk, han hade Parkinson sista åren så han kunde inte prata och satt i rullstol. Men det hade varit intressant och jag har inte reflekterat så mycket över det förrän jag faktiskt började skriva boken. Varför gjorde pappa de här valen? Varför svek han oss och framförallt mamma som han gjorde? Och ja, men han hade kanske ingen grund att stå på själv riktigt. Han blev föräldralös när han var väldigt liten, kan man säga. Hans egen mamma kunde inte ta hand om honom. Och det är klart att vi alla påverkas utav det som sker i vår uppväxt.
Jag tror att det finns invandraren, och kanske inte min generation när vi kom hit som barn, men de som kom hit som vuxna, ja. Eller inte bara hit utan vart man än går och åker och bosätter sig, och självklart har det lite med förutsättningar och så villkor och så att göra, men jag tror att det finns en känsla mer eller mindre, om jag får ta mig friheten att säga så, att det finns en känsla av vakuum, att man är inte hemma där det anses vara hemma, och man är inte hemma här heller.
Nej.
För att man får inte riktigt vara hemma här.
Nej.
Heller.
Absolut.
Och det är kanske 9 av 10 gånger situationer, dagar som man är hemma. Mm. Men det blir ju tyvärr den där tionde blicken eller kommentaren eller nejet till ett jobb eller nu vad det är för något. Där man känner att det här är inte för att jag är jag. Det här är för att jag är mitt utseende, ja, eller min härkomst. Mm. Så den problematiken tror jag är svår att ta in om man inte har upplevt den med en förälder eller själv. Det är väldigt svårt för någon som har bott i Sverige, är svensk, bott i samma stad och aldrig haft den problematiken och förstå.
Nej, absolut.
Jag har faktiskt många lyssnare utomlands, alltså svenskar som har flyttat utomlands, som skriver till mig att de har den igenkänningen. Det kan ju vara människor som bor i Italien på grund av kärleken. Så här, det där känslan av att aldrig vara 100%.
Nej, jag förstår det. Och det är så lätt att tycka att, ja, de säger ungefär som att man bara klumpar ihop invandrarna. De ska bo, de bor på ställen, de vill bara vara med varann. Men just det du säger, jag har vänner som har köpt i Frankrike, nära Rivieran, som säger att du kommer inte fransmännen in på livet. Jag har också vänner som bor i Madrid som har bjudit hem på middag, jag vet inte hur många gånger, men som aldrig blir bjudna tillbaka. För dels finns det inte i kulturen att man umgås hemma hos varann på det sättet. Och ja, men det handlar ju där också om en kulturell anpassning. Mm. Och då kan man ju bara tänka sig hur det är att komma hit till Sverige. Mm. Det är nog inte... Det är inte helt
det är inte enkelt.
Nej.
Och vi svenskar, om jag får nu klumpa ihop oss som är etablerade här, har någon slags här, förväntning av invandrare att du ska bara bli integrerad.
Ja.
Bara liksom komma in. Mm. Sen kanske inte jag ger dig någonting. eller jag struntar i vad svårigheten eller barriären är. Du ska bara bli svensk. Jaha, ja, då var du inte svensk. För du är ju faktiskt... nu var det. Du firar ju faktiskt det där också, eller vet inte riktigt vad midsommarfirande är.
Nej.
Hopp, då var det stopp liksom.
Mm.
Så det här är gud, man skulle kunna ha en hel programserie om det här bara.
Verkligen, det skulle man verkligen kunna.
Ja. Men så pappa fick aldrig läsa boken?
Nej. Pappa fick aldrig läsa boken, men mamma har ju såklart läst den och hon var ju med under processen också.
Och vad tycker hon?
Nej, men hon tycker att det är fantastiskt. Hon känner sig ju hedrad och hon känner inte igen sig i allt.
Nej.
Och det är ju också så, den är ju verklighetsbaserad. Allt har ju inte gått till exakt så här. Som sagt, jag har ju flyttat lite miljöer och så. Alla karaktärer är inte exakt så, men på det stora hela... är det här min familjehistoria.
Jättehäftigt.
Och jag gjorde ju en roll-up till hade en stor bokrelease på Strandvägen där jag jobbar. Vi har ju kontor och konferensanläggning. Och mamma fick ju vara medelpunkten och det var så himla fint. Ja, alla mina syskon var där och familj och jättemånga vänner såklart.
Ja,
så att det, nej, det var otroligt. Det är lätt att blanda ihop lite karaktärer för jag har ju bytt namn såklart. Det är svårt att hålla reda på allt.
Mm.
Men mamma läser fortfarande väldigt mycket och hon har också varit min testläsare på allt
vad
för liv. Så är det jättekul, i alla fall den är fiktiv.
Men jag har två frågor.
Ja.
Det ena är integration. Om vi ska nu prata integration, vad är din bild av integration? Vad är det som behövs? Vad är liksom, har du någon lösning på det hela? Berätta.
Ja, nej, jag har ju verkligen inte lösningen.
Och, skulle det vara fantastiskt om
ja,
du hade
jag
det?
Jag tänker om jag hade det, vad fint det hade varit. Nej, jag tycker att det är ju en oerhört komplex fråga. Jag tycker att det finns vissa saker som är bra. Man ska självklart ställa krav. Jag tycker att det är bra att det finns ett visst krav på att man ska lära sig språket. Och det framförallt känner jag ju för att kvinnorna ska ha en bättre möjlighet att klara sig i samhället. Den gruppen som lätt blir isolerade. jag kan till exempel inte svara. Jag tycker att det är jättesvårt. Jag tittar ju på den här kalifat nu. Jag vet inte, har du sett den? Ja, det skrämmer mig.
Världens bästa men jobbigaste serie att titta
eller
på.
Hur? Precis så känner jag också. Och så läste jag i Dagens Nyheter idag just på det temat då, om en ung tjej, Shamima Begum tror jag, brittisk medborgare. Hon anslöt sig som 15-åring till IS och åkte till Syrien. Idag är hon 20 år. Hon har fått ett barn som dog efter 3 dagar. Hon riskerar att bli fråntagen sitt brittiska medborgarskap nu. Och det är ju också en oerhört
komplex... Hon har flyttat tillbaka till England.
Hon vill.
Hon vill.
Okay, ja, hon vill. Men hon sitter fast i det här. Okay. Sitter fast i lägret.
Mm. Och det är verkligen kalifat.
Ja, verkligen. Ja. Så att jag fick, det här var kalifat på riktigt. Och då kände jag så här, hur kan man ta ifrån en människa sitt medborgarskap? Hon reste ut som 15-åring, förmodligen påverkad av krafter. Mm. Jag tror inte att man själv kommer på att man ska åka till IS. Mm. Det kanske finns, du vet, för man målar upp någon typ av romantik runt det. Man är ung, man är påverkbar. Precis som unga människor påverkas och går med i högerextrema grupper eller punkare som fanns absolut. På, som man var livrädd för att gå i Gamla stan under en period på 80-talet. Så jag kan säga så här, det skrämmer mig oerhört. Det gör mig så illa att det finns barn som sitter i de här lägerna. Kvinnor som har blivit änkor, som inte ser någon väg ut, som inte vet var de ska ta vägen. Barn som kanske ska växa upp i miljöer som är oerhört så här fientliga, där man har kvinnliga vakter som straffar en om man går ut själv. Eller. Jag vet inte riktigt hur verkligheten ser ut där. Det finns säkert 2 sidor utan myntet. Jag var, och det här skäms jag lite för att säga. Jag var mer liberal för några år sedan till att alla skulle få komma som de ville. Jag tycker om öppna gränser. Självklart måste vi i Sverige ta vårt ansvar, tycker jag, som för våra medborgare som alla andra länder. Men det finns också en gräns och vi måste ju se till att de här människorna som vi tar emot också har möjlighet till en framtid i Sverige. Men på det stora hela, jättekomplext och jag har absolut ingen lösning och jag... Jag skulle inte kunna vara politiker.
Nej.
Jag är alldeles för känslosam för det.
Samma här.
Ja.
Men jag tror lite som du att det handlar inte så mycket. Jag har fått frågan förut. Men din podd, tycker du att vi ska bara öppna upp och ska de få komma? Nej, men det är inte det handlar om. För mig handlar det om steget sen.
Mm.
Komma in eller inte komma in, det berör jag inte ens här. Däremot när man väl är här och när man väl får stanna, vi måste ha ett plan för de här människorna.
Ja.
Ingen kommer in i samhället av sig själv, hur driven du än är. Vi måste ha en etableringsplan. Det måste liksom skötas nästan som ett företag. Mm. När en nyanställd kommer, det är inte så att du bara, nu får du klara dig själv. Där får du sitta och så får du komma in i alla system och allting själv. Nej, vi liksom lotsar ju in någon. Du måste ju ha en fadder, måste ha en mentor och så vidare. Det måste på något sätt ske med människor som ska in i ett samhälle också.
Ja, därför att det viktigaste är ju att också få ut människor i samhället, få dem med arbete. Det finns ju en bild av att alla skulle vara analfabeter, ingen har utbildning. Så allt från att det ska finnas gömda pengar och jag vet inte allt vad det är och bara komma för att utnyttja systemet. Men vi är väldigt dåliga i Sverige på att ta tillvara de resurser som finns. Ett exempel då, som är England, så finns det oerhört många, man säger, högutbildade som man verkligen tar tillvara, som tandläkare, läkare, kirurger och allt vad det kan vara. Medan du i Sverige kommer med en ingenjörsutbildning i bagaget och sen sitter du, nu säger jag inte att det är något fel i det, men då kanske du får köra tunnelbana eller Jag är något annat okvalificerat när det behövs kvalificerad arbetskraft.
För att vi har svårt att ta in människor med annorlunda namn eller inte prata perfekt svenska. Ja. Men grejen som ingenjör ska jag säga att det är långt ifrån ett perfekt språk som behövs faktiskt för alla ingenjörsroller. Och det tror jag hoppas, det är kanske min optimism som tror att vi börjar se förbi det där. Att företag börjar fatta att behöver resurser, att han eller hen bryter lite grann. Mm. Gör ingenting, att hen heter Omar eller...
Ja, precis.
Och nu måste vi prata om namn. Det var min andra fråga faktiskt. Ja. För Dahlgren gissar jag inte pappas...
Nej. Det är ex-man.
Det är ex-mannen. Men då har du växt upp med pappas efternamn.
Ja, Bagat.
Bagat. Och hur var det då?
Det var en period som var jättejobbig. Och när jag växte upp då i Täby så var jag den enda som hade ett annorlunda namn. Det fanns en person som vars pappa var död. Det fanns en person som hade skilda föräldrar. Det var det mest utstickande. Och så var det jag. Och jag har aldrig varit mobbad eller utsatt. Men jag har känt mig annorlunda. Och jag vet alltså, varje så här skolupprop när det var nya lärare. Och jag har hetat Alfrenalia Bagat och Alaya. Och det gör jag fortfarande ibland. Folk har blivit bättre på att uttala mitt namn. Så skrattades det ju bak i bänkarna. Och kanske inte elakt, men jag som barn är.
Det blir
barn
elakt,
är barn. Ja.
Och man vill ju inte sticka ut.
Nej. Så tyckte jag det var jättejobbigt.
Och vi ser, jag och du ser nästan lite likadana ut med våra färger. Och det berättar du också om i boken, om ditt hår. Och,
ja. Du får... Mitt ostyriga, burriga hår som alltid stod på ända och inte och gick och få ordning på. Och så mina klasskompisar, tjejerna Lena och Eva och Anneli och med sina fina, blanka, raka, långa hår. Så visst, jag såg ut som ett litet troll kanske jag fortfarande.
Samma här.
Förlikat med mera.
Ja,
och idag känner jag en annan, och det är väl helt normalt också, jag känner mig väldigt stolt över min bakgrund. Jag tror inte så många kanske ser mig som annorlunda idag, men när jag får frågan så svarar jag med glädje och berättar om min bakgrund och ser det som något väldigt fint.
Vad härligt. Berätta vad du gör idag. Det här var din andra bok.
Det här är min andra bok. Så Allt var för liv. Har precis kommit ut i handen. Och skriver gör jag ju på fritiden. För jag är försäljningschef för ett företag som heter 7A. För kontorssidan, så jag hyr ut kontor. Och det är ju, jag jobbar ju fortfarande heltid. Jag fyller 60 nu om några månader.
Häftigt, grattis.
Tack så mycket. Jag vet inte om man ska gratta. Jo. Det känns jättebra. Och jag har en plan på, det är tanken att den här boken ska bli en trilogi. Jag har börjat på den andra i trilogin. Det är svårt att hitta tid.
Så det här, Allt var för liv, är inte fortsättningen på Hjärtat fullt ut?
Nej, den historien är berättad
den
för mig.
Ja. Så det här ska bli en trilogi för sig?
Ja,
det här nummer ett.
Det här ska bli en trilogi. Gud, och det här är ju ett smaskigt relationsdrama. Ett svartsjukedrama. Två kvinnor om ett barn. Så mycket kan jag berätta.
Gud vad spännande.
Så ja, och sen jag försöker ju få tid, jag har 3 barn, 5 barnbarn. Jag har barnen spridda i 3 världsdelar.
Ja, det är så.
Och det brukar många fråga mig också. Bror, på din bakgrund tror du? Och att det finns flera kulturer. Men jag vet inte, det är mer en slump.
Så. Hur mycket av det egyptiska i dig har du fört vidare i dina barn?
Kanske inte så mycket som jag hade velat.
Har du själv åkt tillbaka till Egypten? dottern. Har du kontakt med din pappas sida?
Jag har kontakt med min pappas sida med kusiner och kusinbarn på Facebook, ska jag säga. Vi är väldigt spridda i världen. Det är allt från London, och jag har en kusin som är gynekolog i Kanada. Så jag har en kusin som bor i Sverige som kom hit ganska tidigt på 70-talet, gift sig med en svenska. Vi har kontakt. Jag tror att det är inte, jag pratar inte arabiska till exempel. Så, vilket hade varit helt fantastiskt.
Det är ingenting som du har tänkt ta upp nu?
Nej, jag tror att det är svårt. Jag tror det är för sent.
Nej, ingenting är för sent. Det tror jag inte.
Jag är mer inne på spanska nu. Jag köpte en liten lägenhet i Palma.
Jaha, vad roligt. Ja.
Så, men pappa var så mån om, han var ett språkgeni. Han pratade 7 flytande språk. Och han lärde sig svenska på nolltid. Mammas engelska var väldigt knackig. Det var kärlekens språk mellan mamma och pappa. Han ville så gärna vara svensk. Och det, alltså det är så lite hjärteskärande. Han åt, som jag sa, han var född muslim, men han smyg åt korv och fläsk. Och han ville vara svensk. Så att vi fick inte med oss jättemycket. Av den arabiska kulturen, det egyptiska, det är mer att jag själv har gjort efterforskningar och jag har varit flera gånger i Egypten. Men pappa, jag tror att det var hans rotlöshet, han släppte på något vis. Han var, du vet, wherever I lay my hat is my home. Det var väldigt mycket så för honom. Så. Sen får vi väl se om någon utav kanske barnbarnen börjar intressera sig mer och vem vet, jag funderar på om jag ska ta någon kurs på universitetet men det är mer tid för mig nu, jag vill ju hitta tid att skriva. Och så har jag en sambo som tycker det är tråkigt när jag skriver för mycket, och jag vet, man ska finnas till hands för alla.
För alla, precis.
Ja, så är det.
Men Egypten har ju en, jag älskar Egypten, varit där flera gånger.
Vart var ni nu någonstans?
Nu var vi i Hurghada. Och det var inte första gången. Så det var liksom en liten annan. Nu var vi med barn och så där. Så det blev mycket hotell och mindre kulturellt. Men kanske är det att jag känner igen mig lite grann när jag är där. Alltså att jag känner mig lite hemma så där. Det är ju ganska lik Iran och kulturen och men jag tycker jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, men det är ju fantastiskt. Och jag känner mig hemma, om man säger, i kulturen, så tillvida att jag tycker att det är jätteintressant med samtal när jag träffar. Det får jag säga, det slår ett slag för då också för företaget jag jobbar för.
Absolut.
Så är ju vi super kulturella, kan man säga, multikulturella. Jag tror vi har 16 eller 17 olika människor från olika länder. Så att det är alla möjliga, och vi har bönematte ligger ute och det är ett gäng som kör ramadan och det är inga konstigheter. Nu var vi ju alla på konferens i Alicante och har kul ihop, och vissa dricker inte alkohol, andra dricker alkohol. Inga konstigheter, helt fantastiskt. Det berikar mitt liv, det måste jag verkligen säga.
Häftigt.
Ja, och jag blir lite mentor för många. För jag tror att de ser det lite som att jag
länken
är...
Länken emellan.
Ja, exakt. Och jag har lyckats. Och de vet att min pappa lyckades. Så många känner min pappa, speciellt de från Egypten i Stockholm förstås. Eftersom han var först.
Ja, vad häftigt. Ja. Gud vad roligt. Du, Alia, vi börjar närma oss till den sista frågan faktiskt.
Ja.
Får jag säga att det är en feministisk bok?
Ja, tycker jag
på
absolut.
Många olika sätt.
Det är fler som har sagt.
På ett positivt, alltså en komplimang. Jag älskade den verkligen. Och jag säger inte för att jag sitter här med dig. Jag verkligen älskar den. Och jag läste den faktiskt när jag var i Egypten här nyligen.
Ja, det är underbart.
Så jag tyckte att det var liksom perfekt timing. Men vi kommer till sista frågan. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Du får säga flera olika.
Jag har en.
Ja,
och det var lite det jag sa i början. Vem som har inspirerat mig och som är en stor förebild, och det är ju Theodor Kallifatides. Jag älskar honom. Jag har aldrig träffat honom. Och hans bok som kom 2007, Mödrar och söner, som var alltså ett otroligt ömsint porträtt av hans mor. Så den inspirerade mig till att skriva min bok, ska jag säga. Och han var 69 och hon var 92 när han skrev boken. Mm. Och som han citat nu då, att det börjar bli dags att skriva om henne.
Och var det mamman då, eller?
Ja, om sin mor.
Mamma.
Ja.
Och var
sin grekiska mor.
Grekisk?
Ja, just det.
Kalifatides.
Så är det, ja, det. Kalifatides.
Kalifatides.
Ja, precis. Stavar. Jag tror man säger så, men det tror jag att man gör. Men han skriver väldigt mycket om kärlek.
Mm.
Men han skriver också väldigt mycket om invandrares situation i Sverige. Han är ju över 80 idag, men det är en fin man.
Tror du jag kan få hit honom?
Ja, det tycker jag att du ska göra ett försök och så
det
hälsa
gör
från mig.
Jag jättegärna, det ska jag göra.
Ja, en gud, väldigt spännande man.
Gud vad roligt. Så jag tycker absolut att man ska läsa Hjärtat fullt ut av dig. Och så jag ska hem och läsa Allt var för liv med Lia Dahlgren. Det har varit fantastiskt att ha dig här.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack. Jättespännande och intressant.
Ha en jättefin dag nu.
Ja, tack samma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.